Jag hade precis flyttat hit till Jakobstad och jag skulle imponera lite grann på min nyblivna fru. Och jag skulle sätta upp en rullgardin. Ja, jag skulle kanske inte imponera så mycket, men i alla fall så försökte jag att sätta upp den här rullgardinen som jag behövde göra, men ni vet hur det är när man ska göra någonting och så har man inte verktygen. Det är ju ganska irriterande. Jag visste ju att det här är ju en betongvägg. Så okej, jag hade satt upp det översta där, men det var någonting där som saknades och som jag skulle fästa i väggen. Och för att kunna fästa den då så hade jag inte plugg och borr och allt det här, så jag tänkte, det är väl inte så noga. Det här är en liten plastbit som ska sitta fast här. Så vi tar en liten spik kan väl räcka. Så den hade jag i närheten. Så jag började slå in den där, men vad hände förstås? Ni som vet hur det fungerar. Det smulade sönder och det blev ett stort hål, fult hål i väggen. Höll inte alls. Jag försökte skruva in i väggen, men det gick inte heller. Det blev bara ännu värre. Och helt plötsligt så hade jag gjort det här om att sätta upp en liten del av en rullgardin till ett otroligt svårt arbete. Om man tittade på det så tyckte man att det här är ju Jonathan klarar inte av det här. Varför? Var det för att det egentligen var ett svårt arbete eller var det för att jag hade fel verktyg? Vet ni, på samma sätt är det när vi studerar Bibelns profetior. Många människor när de läser Uppenbarelseboken eller de läser Danielsboken, de tittar i dem och de tänker det här är ju totalt omöjligt. Det här är ju så svårt att kunna tolka Uppenbarelseboken och Danielsboken. Det är svårt om man har fel verktyg. Men om vi har rätt verktyg så kan Bibelns profetior bli lättbegripliga. Och det är goda nyheter. Vi ska inte titta så mycket på de här verktygen, men ett av de verktygen är att låta Bibeln tolka sig själv. Och det är det vi har försökt att betona i den här intensivkursen, att Bibeln måste förstås utav sina egna, på sina egna grunder, istället för att vi kommer med mänskliga teorier och tankar om vad Bibeln säger. Så, det ska vi också göra ikväll. Bibelns profetior är någonting, eftersom många människor saknar de här verktygen, så har de dragit slutsatsen att Bibelns profetior inte går att förstå. Och till exempel så står det en text i Danielsboken om att Danielsboken ska vara beseglad fram till ändens tid. Vi kommer att titta på det. Men sådana texter tar man då och så säger man att det här bevisar att vi kan inte förstå Danielsboken. De är beseglade, de går inte att begripa. Men det är intressant att det finns två böcker i hela Bibeln som Jesus personligen rekommenderar. Nu, jag tror att Jesus han trodde på att hela skriften var inspirerad utav Gud. Men det är speciellt två böcker som han nämner där han uppmanar sina efterföljare att läsa och förstå den. Och otroligt nog så är det Danielsboken och Uppenbarelseboken. De är de enda två, så vad jag vet, som Jesus personligen uppmanar sina efterföljare att läsa och förstå. Förstås, vi ska studera hela skriften, men titta på den här texten. Matteus 24, vers 15. När ni ser den vanhelgande skändligheten som profeten Daniel har talat om, stå på helig plats, må den som läser fatta det rätt. Jesus talar om profeten Daniel, som har skrivit om någonting som kallas för den vanhelgande skändligheten. Vi ska inte gå in på det nu, men lägg märke till att Jesus önskar att hans efterföljare skulle läsa och förstå det här, eller hur? Han säger, må den som läser fatta det rätt. Så det här har vi en personlig uppmaning från Jesus att läsa och förstå Danielsboken. Den andra är Uppenbarelseboken. Salig den som läser upp och saliga det som hör orden i denna profetia och bevarar det som står skrivet i den, ty stunden är nära. Nu, hur många önskar få del av den här välsignelsen? Allihopa utav oss, tror jag. Salig och helig är de som hör orden i denna profetia Eller det står, ja, saliga de som hör orden i denna profetia och bevarar det som står skrivet i den. Men det står också saliga de som läser upp. Så helt enkelt, om vi vill få den här välsignelsen så bör vi läsa uppenbarelseboken. Så bör vi läsa det som står i den profetian. Vi finner den till här i uppenbarelseboken 22, sista kapitlet. Se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast i profetians ord i denna bok. Där har vi igen den här saligprisningen till de som läser orden i uppenbarelseboken. Vissa säger att uppenbarelseboken är en stängd bok, den är en beseglad bok. Men faktum är att den säger raka motsatsen. Uppenbarelseboken, så står det så här: försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Så är uppenbarelseboken beseglad. Inte enligt ens eget vittnesbörd. Och faktum är, ordet uppenbarelseboken antyder ju snarare motsatsen, eller hur? Den är uppenbarad. Det är uppenbart vad som står i den. Vi kan tycka, men jag förstår inte det. Men om vi tittar på Gamla testamentet och vi förstår symboliken ifrån Gamla testamentet och sen applicerar vi det till uppenbarelseboken, då kommer vi att kunna förstå vad den säger. Men det är sant att Daniels boken blev förseglad till ändens tid. Men sen så står det, många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Eller som den står också i grundtexten, kunskapen ska öka. Alltså det kommer vara en progressiv uppenbarelse utav Daniels boken ända fram tills ändens tid, och då är den helt och hållet upplåst. För varför skulle Jesus annars säga att den som läser Daniels boken må fatta det rätt på sin tid, om man inte kunde fatta och förstå Daniels boken? Så man kunde förstå vissa delar, men kunskapen skulle öka ju närmare ändens tid man kommer. Och sen i slutet, vid ändens tid, då är den helt öppen för mänskligheten. Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå detta. Den här saligprisningen finns också i Daniel. Salig är den som håller ut och hinner fram till 1335 dagar. Vi ska inte titta på det just nu. Men om man tittar innan i Daniels boken, i samma profetia, så ska vi se att Daniel får ett väldigt högtidligt besök. I Daniel 10. Den sista synen som Daniel har sträcker sig från Daniel kapitel 10 ända till Daniel kapitel 12. Det är precis samma profetia. Och där så får han besök utav en speciell figur. När jag såg upp, säger Daniel, fick jag se en man stå där klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från Ufas kring sina höfter. Hans kropp tycktes vara av krysolit. Hans ansikte var som en blixt. Hans ögon som eldsfacklor och hans armar som fötter. Och fötter som glänsande koppar. Ljudet av hans tal var som ett väldigt dån. Nu, de av er som har läst uppenbarelseboken någon gång, ni kanske känner igen den här beskrivningen av vad det här kan handla om. I uppenbarelseboken så läser vi en nästan identisk beskrivning av en person som ser ut på det här sättet. Det står, Johannes säger, mitt bland ljusstakarna stod en som liknade, vem då? Människosonen. Vem är människosonen? Jesus Kristus. Han var klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hade vi läst det? Bälte utav guld om bröstet. Det läste vi i Daniels boken. Hans huvud och hår var vitt som ull, som snö. Hans ögon var som eldslågor. Det var precis vad vi läste i Daniels boken. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen. Det var samma sak som i Daniels boken. Hans röst lät som dånet av väldiga vatten. Och vad var det? Hur lät det i Daniels boken? Ljudet av hans tal var som ett väldigt dån. Ser vi att det här är precis samma person som både Daniel i uppenbarelseboken ser? Eller Daniel och Johannes ser, rättare sagt. Det här är Jesus Kristus själv som kommer till Daniel på besök. Och han har ett väldigt viktigt budskap att förmedla. I uppenbarelseboken förlåt, i Daniels boken kapitel 12 så läser vi vad en ängel berättar för Daniel först. Och sedan så kommer Jesus att säga några ord om det där. Det står där i vers 4 som vi läste. Du Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift in till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Återigen har vi i vers 9 så står det. Gå Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till ändens tid. Men titta i vers 5-6 vad som håller på att hända här. Daniel kapitel 12, vers 5 och 6. Det står, när jag, Daniel, såg upp, se, då stod två andra där. En på flodens ena strand och en på den andra stranden. En av dem sade till mannen som stod klädd i linnekläder ovanför flodens vatten. Hur länge dröjer det innan slutet kommer med dessa märkliga ting? Vad är frågan här? Frågan är, hur länge dröjer det innan ändens tid kommer? Så först i vers 4 så står det besegla profetian till ändens tid. Och sen kommer frågan, hur länge dröjer det innan ändens tid kommer? Och lägg märke till vad som händer. Vers 7. Jag lyssnade till mannen som stod klädd i linnekläder. Nu, vem var mannen som var klädd i linnekläder? Det var Jesus Kristus. Så det är Jesus som talar här, ovanför flodens vatten. Och han lyfte sin högra och sin vänstra hand mot himlen och svor vid honom som lever för evigt. Nu, när Jesus gör på det här sättet, tror ni det är viktigt att förstå de här sakerna? Om Jesus Kristus själv kommer, han lyfter sina händer mot himlen, han svär vid honom som lever för evigt, nu ska han berätta någonting otroligt viktigt. Vet ni, vissa personer tänker att profetiorna, det finns inte så mycket Jesus där. Det är inte kristuscentrerat att prata om Bibelns profetior. Men Jesus är den som förmedlar profetiorna. Han står där, han har ett viktigt budskap. Det är han som är centrum i alla Bibelns profetior. Vet ni att uppenbarelseboken, om ni läser uppenbarelseboken 1:1, så står det att detta är inte Johannes uppenbarelse, men Jesus Kristus uppenbarelse. Det handlar om honom, hela uppenbarelseboken. Så vi kan inte säga att uppenbarelseboken och Danielsboken, det är inte kristuscentrerat att prata om de sakerna. Det är kristuscentrerat, otroligt kristuscentrerat. Här är Jesus själv som ger ett otroligt viktigt budskap till sitt folk. Han svarar på när ändens tid ska börja. Och då tror jag det är viktigt att vi lyssnar. Han säger, efter en tid, tider och en halv tid, när det heliga folkets makt är krossad, då ska allt detta fullbordas. Ni, de av er som har varit med på de här mötena, ni vet att det här är inget nytt för oss, eller hur? En tid, tider och en halv tid när det heliga folkets makt är krossad. En tid, tider och en halv tid. Det var precis så länge som Antikrist skulle regera enligt uppenbarelseboken, eller förlåt, enligt Danielsboken 7:25. Eller hur? Och i uppenbarelseboken beskrevs det som 42 månader. En tid, tider och en halv tid är 3,5 tider. Ordet tid är ett annat namn för ett år. Så 3,5 år eller 42 månader är precis samma tidsperiod. Och i uppenbarelseboken så beskrivs det som 1260 dagar. Och en dag motsvarar ett år. Och det här är bara repetition. Om det här blir nytt för dig, om du kommer för första gången, så finns det referat här ute där vi har gått igenom allt det här. Om det går för fort. Men vi tittade på att Antikrist, den romerska kyrkostaten, inte människorna men systemet, fick sin makt 538 och då regerade de 1260 år fram till 1798. Under den här tiden så förföljde de Guds folk. Och Jesus säger i Daniel kapitel 12 att efter den här tiden, då börjar ändens tid. Fråga, lever vi idag efter 1798 eller före 1798? Sist jag kollade i kalendern så lever vi efter 1798. Lever vi i ändens tid? Det gör vi. Vi lever i ändens tid. Vi lever i tiden precis innan Jesus skulle komma tillbaka. Om ni tittar på Andra Thessalonikerbrevet. Det här är ett litet sidospår, men jag vill bara visa det här. Andra Thessalonikerbrevet. Kapitel 2. Så står det där i vers 1. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. Paulus varnar för bedrägerier som sa på hans tid att Jesus ankomst skulle vara här. I vers 3 så säger han: låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram. Fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Det här är det stora avfallet som Bibelns profetior pratar om. Och skulle Jesus komma tillbaka före eller efter det? Jesus skulle komma tillbaka efter avfallet, eller hur? Apostlarna och Paulus förväntade inte att Jesus skulle komma tillbaka inom deras livstid. Utan det är först efter den här avfallets tid som ändens tid skulle börja. Och det var hela den här tiden som vi har läst. 1798, slå upp med mig till Uppenbarelseboken kapitel 10. Där kommer vi att finna uppfyllelsen utav den besegling som vi läste i Daniel 12. Se om ni känner igen symbolspråket här. Jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen, klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen och hans ben som eldpelare. Och i handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden och ropade med stark röst som ett rytande lejon. En person kommer här, en ängel rättare sagt, som är klädd i ett moln och har ett ansikte som solen och ben som eldpelare. Låter det lite bekant? Faktum är, de flesta kommentatorerna, bibelkommentatorerna, är överens om att det här handlar om Jesus Kristus. Matthew Henry skrev så här: aposteln såg en annan bild. Personen som framför den här uppenbarelsen var sannolikt vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Han är kanske den mest kända bibelkommentatoren i hela världen, i alla fall inom den protestantiska församlingarna. Och det var hans slutsats av det här. Adam Clark säger: en annan mäktig ängel, antingen Kristus eller hans representant. Men de kanske hänger upp sig på det här, men det står ju att det var en ängel. Och betyder inte en ängel att han är skapad? Svaret är nej. Det är tydligt i Bibelns profetior att Jesus, eller det är tydligt ifrån Bibeln att Jesus är oskapad. Han har alltid existerat. Det står i Johannes kapitel 1 och vers 1: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud, står det. Han var jämställd med Fadern från evighet. Men i Malaki så beskrivs han som en ängel. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och den Herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Och vad kallas han? förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Den här ordet ängel betyder helt enkelt budbärare. Det måste inte betyda en skapad varelse. Så Jesus, när han kommer med ett budskap, då är han en budbärare. Så när vi ser den här mäktiga ängeln som kommer ner i Uppenbarelseboken, så kunde dessa personer, Adam Clark och Matthew Henry, som var fullt övertygade om att Jesus var oskapad, de kunde säga att det här var Kristus. Hänger ni med? Okej. Uppenbarelseboken 10, vers 2 och framåt. Vad är det för någonting som Jesus vill säga här i Uppenbarelseboken 10? Det står att i handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. I vers, om vi hoppar ner till vers 5, så står det så här. Ängeln som jag såg stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, som har skapat himlen och det som finns i dem, och jorden och det som finns på dem, och havet och det som finns i det. Tiden är ute. Låter det här bekant? I Uppenbarelseboken 12, vad läste vi där? Där stod Jesus på havet, eller hur? Eller på vattnet. Han lyfte sina händer. Han svor vid honom som lever för evigt. Här ser vi precis samma sak. Förutom att det är en skillnad. I vers 2 så står det att den här lilla boken är inte beseglad, men vad är den för något? Den är öppnad. Den är öppnad. Det här beskriver ändens tid. Jesus personligen öppnar Daniels boken för att människor ska kunna förstå den. Han som beseglade den i Daniel 12, han öppnar nu den. Resultatet skulle bli att många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Trots att människor har sett fram emot Jesu återkomst i alla tider, så har världen aldrig skådat en sådan väckelse kring ämnet om Jesu återkomst som då när påvedömet fick sitt dödliga sår. Plötsligt när människor såg att påvedömet hade gått under, så upptäckte de att de här 1260 åren hade gått i uppfyllelse. Och mängder med människor som var helt oberoende av varandra började att studera profetiorna och Danielsboken. Och de kom fram till liknande slutsatser. Från slutet av 1700-talet till mitten på 1800-talet så började förkunnare helt oberoende av varandra att predika baserat på profetiorna att Jesus skulle komma tillbaka inom deras livstid. Det här var nytt. Några av de ledande personerna i den här förkunnelsen var Joseph Wolff. I Afrika, Mellanöstern och Indien så reste han runt och predikade att Jesus skulle komma tillbaka inom deras livstid. Manuel Lacunza, som var en missionär i Sydamerika och Mexiko, han predikade det här budskapet. Edward Irving i England, Johan Bengel i Tyskland, Louis Gausen i Schweiz. Det blev en stor uppståndelse kring Jesu återkomst och speciellt baserat på profetiorna. Och de kom fram till att Jesus skulle komma tillbaka vid ett visst datum, eller ett visst år rättare sagt. Josef Wolff skriver så här: jag förmanade dem att tro på att Herren Jesus Kristus är Guds son, att han dött för våra synder på korset, att han uppstått igen och att han enligt min övertygelse som kommer från att läsa Danielsboken kommer tillbaka år 1840. Det här skrev han 1847 rättare sagt. 1847 kom han fram till. Och då kan man ju tycka att det här var ju lite konstigt. Hur kan han påstå att Jesus skulle komma tillbaka ett visst år? Hade han inte läst det som vi läste i vårt studium om Jesu återkomst, att ingen känner till dagen eller stunden. Och han svarar på den här invändningen, Josef Wolf. Han säger så här: säger Herren att vi aldrig ska få veta något om den dagen eller stunden? Ger han oss inte tidens tecken för att vi ska veta när hans ankomst är nära? Dessutom är det inte vår Herres avsikt med detta att vi ska vara helt okunniga om när tiden närmar sig, utan att ingen kan veta den exakta dagen och stunden. Det året som Jesus skulle komma tillbaka på ansåg de att det kan man veta ifrån Bibelns profetior när Daniels boken öppnades. Det var så som man resonerade. John Fry var rektor i Desford i England. Han skriver så här: om de 2300 åren ska dateras från samma tid som de 70 veckorna, slutar de också 1844 efter Kristus. Mohammedanerna i olika delar av världen har sina förväntningar riktade mot samma år, 1844. Så det här var en väckelse som till och med inom islam så var det väckelser som pratade om att det var någonting som skulle hända 1844. Och de hade stora förväntningar om det. Josef Wolf skriver om den här händelsen också. Han säger så här: araberna i Jemen har en bok som de kallar Sera, som talar om Kristi återkomst och hans regering i härlighet. De väntar att stora händelser ska inträffa år 1840. Ni ser, de hade inte alla samma datum. Och det visar att de hade inte suttit och konspirerat tillsammans. De hade inte kontakt med varandra. Men baserat på Daniels profetior så kom de fram till ett liknande datum. I Skandinavien så fick den här rörelsen underlig form. Roparörelsen kallas den. Från 1840 till 1844 så hände någonting mycket underligt i Sverige. På den tiden så rådde något som kallades för konventikelplakatet, vilket var en lag som sa att man får inte ha religiösa samlingar, man får inte läsa Bibeln om man inte har godkännande utav en präst. Protestanterna hade gjort precis samma sak som påvedömet hade gjort. Och därför fanns inte religionsfrihet här i vårt land eller i Sverige heller. Vad var det de predikade? Det här är förresten en bild från mina hemtrakter utanför Örebro, där en person stod och predikade för 3000 personer just i den här roparörelsen. Kallas för roparstenen. Mycket fascinerande. När de vuxna förbjöds att predika det här budskapet, så började barn att ta över förkunnelsen. Det står så här i en person som har skrivit om den här händelsen: de flesta roparna var barn och ungdomar, en del av dem i åldern 4-10 år. Även om man alltså kan finna att barn vid olika tillfällen uppträtt i vårt land och predikat, kan dock inte vår historia uppvisa något liknande det som skedde under åren 1840 till 1845. Under de här 4 eller 5 åren så var det massvis, tusentals barn som predikade det här budskapet. Var som helst, här är Jönköpingsposten 1961, var som helst och när som helst så kunde den heliga andes smörjelse flöda över dem. Då sprang de upp var de kunde, så som på bord och stolar, på rör och stenmurar, skakande och profeterande om onda tider för syndens skull samt om den yttersta domen. Det var vanliga barn, de kunde sitta och leka tillsammans med andra. Men plötsligt så kom någon kraft över dem. Och de ställde sig och började predika. Och de ropade kraftfullt. Det var därför de kallas för roparna. För de hade en sån kraftfull stämma. Och deras röst ändrades. Och sen när de hade predikat färdigt så var de bara vanliga barn igen. Någonting underligt hände under den här tiden. Och myndigheterna visste inte vad de skulle göra. De kunde inte straffa barnen för de var mindreåriga. De kunde inte sätta dem i fängelse för att de predikade ordet. Så vad skulle de göra? Ja, de kom fram till att vi kallar det här måste vara en sjukdom. De kallade det en smittsam nervsjukdom. Predikosjukan hette det. Och det står det här från Riksarkivet. Den småländska predikosjukan härjade under åren 1841-1843, men avstannade sedan lyckligtvis genom kraftiga åtgärder från polisen samt användandet av läkemedel. Men vad var det för slags läkemedel som dessa personer använde sig av? Ja, här ser ni en bild på hur de behandlades. De blev duschade i kallvatten och blev piskade. De fick blodiglar som fastsatta på ryggen. För det var de läkemedel som de använde. De blev tappade på blod. De fick äta fruktansvärt hemskt smakande saker. Och det kanske inte undrar på att små barn slutar att följa de sakerna som de gjorde. Även ifall de kände att de ville predika när man blev behandlad på det där sättet. I alla fall. Vad var deras budskap? Det står i Helgelseförbundets missionsverksamhet. Nu framträdde roparna. Deras samvete ropade med åskans stämma till dem själva. Och så ropade de ut sitt hjärtas och samvetes djup till andra. Bättra er, Guds dom stundar. Det var ett bättringsrop som gick genom märg och ben. Det var något som beredde väg för Herren. De predikade om att domen skulle börja. Störst blev den här väckelsen ändå i USA. Det var en baptist bonde. Han var tidigare deist. Alltså föregångaren till ateismen. Han trodde inte alls på Gud eller någonting sådant. Men han blev omvänd och han blev baptist. Och han var en bonde som tänkte att jag måste gå till botten med Bibelns budskap. För tidigare som deist så hade han hånat Bibeln. Han sa att det finns massor med motsägelser i Bibeln. Och jag kan bara bevisa det hur lätt som helst att Bibeln motsäger sig själv. Men när han hade upplevt Jesus Kristus i sitt hjärta så hade han blivit omvänd. Och han började att tänka, jag måste få till det här. Jag måste förstå Bibeln. Jag vill läsa Bibeln från början till slut och jag ska inte läsa vidare förrän jag har fått en tillfredsställande förklaring på varenda text som jag läser. Wow, tänk om vi gjorde det. Skulle vi komma igenom det? Kanske, om vi studerade noggrant. Han började och han läste igenom de här sakerna. Och han stannade många gånger och när han upptäckte någonting svårt som han inte förstod så började han att läsa om det på något annat ställe i Bibeln. För att se om det gav någon klarhet. Och sen till sin förvåning så upptäckte han att det går att förstå. Bibeln motsäger sig inte om man inte absolut vill att den ska motsäga sig. Och han började att läsa den och jämföra bibeltext med bibeltext. Han använde den här protestantiska principerna om Bibeln alena och att skrift ska med skrift tolkas. Och sen använde han dessa metoder även för profetiorna. Och till sin förvåning så upptäckte han att man kunde förstå profetiorna också. Han började begripa de här sakerna. Och nu ska vi se. Han kom sen också till Daniel kapitel 8 och vers 14. Och där står det då. Då svarade han mig 2300 kvällar och månader, sedan ska helgedomen renas och återställas. Och vad det alls signal betyder det här? 2300 kvällar och månader, sedan ska helgedomen renas och återställas. Ja, han läste lite vidare och han såg att den här tiden, om 2300 kvällar och månader, den syftar på ändens tid. Lägg märke till vers 17. Ängeln Gabriel kommer och uttyder den här synen. Det står, då kom han nära platsen där jag stod, men jag blev förskräckt när han kom och jag föll ner på mitt ansikte. Han sa det till mig, du människobarn, du bör förstå att synen syftar på ändens tid. Här har vi det första. gången. Vers 19. Sedan sa han, jag ska låta dig veta vad som ska ske vid slutet av vreden, för det syftar på ändens tid. Två gånger, säger ängeln det. Tredje gången, i vers 26. Synen om kvällar och morgnar som här förkunnas är sann, men du ska gömma synen, för den syftar på en avlägsen framtid. Så på en avlägsen framtid skulle det här sträcka sig in i. Och i Daniel, om man tänker 2300 dagar, det sträcker sig inte speciellt långt. Så han antog den här årsdagsprincipen. Det var precis samma sak som Joseph Wolf hade gjort också. Han sa, med en profetisk dag menas ett år, vilket är tydligt från Hesekiel 4, vers 4-5. Och att Daniel använder den här metoden för att räkna dagar som år är tydligt från Daniel 9. Vi studerade Daniel 9 i den här intensivkursen. Och om du missade det så finns det referat här ute som handlar om just det. Och det var beviset för att årsdagsprincipen användes där också. Så de hittade startdatumet för de här 2300 åren i Daniel 9. Samtidigt som befallningen om att bygga upp Jerusalem gick ut. Och de kom fram då till att man hamnade på år 1844. Det var vad William Miller kom fram till. Och då stod det att helgedomen skulle renas. Och vad betyder helgedomen? Ja, den allmänna uppfattningen om helgedomen vid den tiden var att det betyder jorden. Det var vad alla kristna var överens om. Och Jesus skulle komma tillbaka och rena jorden. Vad handlar det om inte Jesu återkomst? Det här var resonemanget. Jesus skulle komma tillbaka vid den här tiden. Det var inte bara Miller som gjorde det. Det var alla de här andra personerna kom fram till en liknande slutsats. Och William Miller blev lite skärrad över det här. Han skriver vid ett tillfälle att när han läste det här så började han att bli otroligt glad. För han förstod att om bara några få år så skulle Jesus komma tillbaka. Och den här tiden som vi lever i skulle vara slut. Och han blev otroligt lycklig över det här. När han tittade tillbaka på olika händelser så såg han att tidens tecken hade också uppfyllts. Jesus hade sagt att strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Det handlar om förföljelsetiden här. Efter det så ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. I Uppenbarelseboken 6 så står det att jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgedräkt och hela månen blev som blod. Himmelens stjärnor föll ner på jorden. Och William Miller såg att det har ju precis skett en väldigt stor jordbävning. Och den stora jordbävningen var Lissabonjordbävningen 1755. Det står om den. Den mätte 9 på Richterskalan, den dödade över 100 000 personer. I Lissabon kunde man höra ett underjordiskt dån och strax därefter lade ett våldsamt jordskall det mesta av staden i ruiner. Under loppet av ungefär 6 minuter omkom 60 000 människor. Havet drog sig först tillbaka så att redden låg bar. Därefter välde flodvågen inåt igen och steg 15 meter eller mer över det vanliga vattentillståndet. Ingen liknande jordbävning har ägt rum i Europas historia. Det här var den mest förödande jordbävningen som har ägt rum i Europa. I det här, när vi tittar på det här, så skalvet kunde kännas helt till Amerika, så starkt var det. Så det var någonting otroligt unikt. Och sen tittade William Miller tillbaka också, han såg att 1780 så var det ett fenomen som var otroligt mystiskt, som idag inte ens finns någon förklaring på. Nästan om inte helt ensamstående, som den mest hemlighetsfulla och hittills oförklarliga fenomenet av sitt slag, står den mörka dagen den 19 maj 1780, som en i högsta grad oförklarlig förmörkelse av hela den synliga delen av himlen och atmosfären i staterna i New England. Det var en mystisk händelse som ingen förstod varför. Men alla djuren gick och la sig. Folk kunde inte se någonting längre för det var svart. Och ingen visste varför. Ännu idag så finns det ingen förklaring på vad som hände. Det var helt mörkt. Ända fram till midnatt. Och då lättade det här mörkret. Och månen var röd som blod. Och när William Miller tänkte på alla de här sakerna så kom han fram till sin slutsats. År 1818, efter mina 2 års studium av skriften, kom jag till den allvarliga slutsatsen att om ungefär 25 år kommer allt som gäller vår nuvarande existens att avslutas. Jag behöver inte tala om den glädje som fyllde mitt hjärta när jag tänkte på den härliga framtiden eller den ivriga längtan i min själ efter att få vara med i de saligas lycka. William Miller skriver sen också att jag fortsatte att studera skriften. Det här gjorde han i 13 år och blev mer och mer övertygad om att jag hade en personlig plikt att utföra i detta avseende. När jag utförde mina sysslor ringde det ständigt i mina öron: gå och berätta det för världen. Gå och berätta det för världen. Och William Miller ville inte göra det här. Han tänkte, men tänk om jag har fel. Men ju mer han studerade, ju mer insåg han att jag kommer inte runt det här på något sätt. Jag behöver berätta det för världen. Och han argumenterade mot det här i 13 år som sagt. Och övertygelsen blev bara starkare och starkare. Till slut så gjorde han en deal med Gud. Han sa, okej Gud, jag ska berätta det för världen. Om du sänder någon som ber mig predika, då går jag med på det. Och direkt så kände han en frid i sitt hjärta. Och han kände ett lugn. För nu hade han spelat ett säkert kort. För ingen hade någonsin bett honom, en bonde, baptistbonde i en liten by, att predika. Han satte sig ner och sov. Och 20 minuter senare så knackade det på dörren. Det var en person som hade sprungit hade rest i någon timme från en annan by. Och det var hans brorson, om jag inte minns det helt fel. Han knackade på dörren och sa, ja, farbror Miller, vet du vad? Prästen i byn är sjuk. Och de undrar om inte du kan komma och predika nu på söndag. Om det här som du har studerat om Jesu återkomst. William Miller, när han hörde det så blev han rasande. Han stormade ut ifrån huset, ut i skogen där han brukade att be. Och han sa till Gud, Gud, du lurade mig. Du visste att den här personen var på väg. Och det ringde kraftigare än någonsin i hans öron. Gå och berätta det för världen. Gå och berätta det för världen. Och William Miller gav till slut efter. Och han gick och predikade det för världen. Han höll den där predikan. Och plötsligt så exploderade intresset. Han fick brev överallt ifrån. Människor sa, kom och predika det här budskapet där. Han fick resa runt i hela USA. Det blev en enorm väckelse kring det här. Och sen, 2 år efter att William Miller hade börjat predika det här budskapet, så slog det sista tecknet in som Jesus hade pratat om. Stjärnorna föll 1833. Hela himlen över hela Förenta staterna var under timmar ett enda flammande tumult. Inte något himmelsfenomen som har visat sig i detta land sedan det först blev bebyggt har betraktats med så stor förundran av en klass i samhället och med så stor fruktan och oro av en annan. Regndroppar har aldrig fallit mycket tätare än stjärnskotten föll mot jorden. Folk insåg nu att det låg någonting i förkunnelsen. Och det här tillsammans med en annan händelse, 1840, som vi tittade på när vi pratade om islam i Bibelns profetior. När det osmanska riket föll, precis då som William Miller och deras förkunnare hade förutsagt att det skulle falla. Allt det här slungade adventväckelsen, som den kallades, in på världsarenan, i världsarenans rampljus. USAs befolkning var vid den här tiden 17 miljoner människor. Och det var över 500 000, en halv miljon så kallade adventister. Och det var inte något eget samfund överhuvudtaget. Det var människor från alla olika samfund som trodde att Jesus skulle komma tillbaka. De var baptister, de var katoliker, de var massa olika från alla olika samfund. Och det var lärda och framstående män som anslöt sig till William Miller. Och under 1840 till 1844 så utvidgades arbetet snabbt. Det var tusentals predikanter som förkunnade budskapet, miljontals tidskrifter, hundratusentals omvändes. Och alla olika samfund var en del av det här. Det hölls enorma tältmöten och förväntningarna var minst sagt enorma. Man hade lämnat sina skördar i åkern. Man var övertygad om att någonting skulle hända. Jesus skulle ju komma tillbaka. Men tidsperioden som de hade förkunnat kom och gick. Och den blev känd i historien som den stora besvikelsen. De undrade hur det kunde gå till. För väckelsen hade haft så god frukt. Metodistförsamlingen hade ökat under den här tiden med över 200 000 medlemmar. 256 000 nya medlemmar. Baptisterna hade fått 40 000 nya medlemmar bara de senaste åren utav den här väckelsen. Var det här inte från Gud? Var det här från ett bedrägeri från Satan? Hur kunde Gud välsigna så mycket så att människor blev omvända i så stora skaror? Om det var bara en fanatisk väckelse. De kunde inte få ihop det här. Det enda faktum att de inte trodde på det här var för att Jesus hade inte kommit tillbaka. Vissa började sätta nya datum. Men när de tittade på Daniel 8 så kunde de flesta se att det går inte att komma runt det här. Många lämnade Bibeln, lämnade tron och lämnade adventväckelsen. Men andra fann hopp. De såg att även den kristna kyrkan hade gått igenom en besvikelse. De hade förväntat att Jesus skulle sätta sig på den romerska tronen, eller hur? Han skulle sparka ut romarna. Han skulle sätta sig på Davids tron, rättare sagt. Och han skulle regera. Men vad hände? Han blev uppspikad på ett kors. Vilken besvikelse! De hade förkunnat för människor runt omkring där att Guds rike är nu här. Det var deras förkunnelse. De hade predikat det överallt till människor. Människor hade omvänt, som hade blivit döpta. Johannes hade predikat, Johannes döparen hade förberett vägen för det här. Allting var redo och sen dör deras kung. Allt måste ha varit en misslyckande, eller hur? Det såg så ut. Ända tills de upptäckte Jesus igen. När han hade uppstått. Var var nu Jesus? Han hade inte kommit på himmelens moln som de hade sett fram emot. Men de läste Daniel kapitel 10. Förlåt, Uppenbarelseboken kapitel 10. Den resten som fanns kvar. Uppenbarelseboken 10. Så var det en fortsättning på den här händelsen. Det står i vers 8. Rösten som jag hade hört från himlen talade till mig igen och sade: gå och ta den öppnade bokrullen ur handen på ängeln som står på havet och på jorden. Jag gick då bort till ängeln och bad honom ge mig den lilla bokrullen. Han svarade mig: ta den och ät upp den. Den ska svida i din mage men vara söt som honung i din mun. Jesus hade öppnat Daniels boken 1798. Johannes representerar Guds folk i den här tiden och de äter Daniels boken. Men vad betyder det att man äter en bok? Man slukar en bok. Man läser den noggrant, eller hur? Det var det de gjorde och den var söt som honung i deras mun. Vilken väckelse de hade fått se utav det här som hade hänt. Men vad hände sen? Den ska ge en svidande smärta i din mage. Och det var precis vad som hände. Vers 10. Jag tog bokrullen ur ängelns hand och åt upp den. Och i min mun var den söt som honung. Men när jag hade ätit den sved den i min mage. Adventrörelsen hade tagit emot Daniels boken och profetiorna. Det hade varit sött som honung. Men nu hade de gått igenom en svidande erfarenhet. En svidande besvikelse. Men de fann. Vers 11 också. Det står om han sa det till mig. Du måste profetera på nytt om många folk och länder, språk och kungar. Hade Gud övergett den här gruppen? De såg att Jesus själv gav den här uppmaningen att de skulle profetera på nytt igen. Adventväckelsen hade predikat den första ängelns budskap i Uppenbarelseboken 14. Det står det här, jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar, språk och folkslag. Han sa det med hög röst, frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. De hade predikat det budskapet. Roparna hade predikat det i Skandinavien. De andra grupperna hade predikat det i Europa och Asien och överallt. Stunden för Guds dom är inne. Den har kommit. Men när de tittade i Uppenbarelseboken så fann de att det fanns två till budskap som skulle gå ut i världen innan Jesus kommer tillbaka i vers 14. De behövde profetera på nytt. Millers budskap var inte ett bråk om en massa datum. Det var den första ängelns budskap, ett evigt evangelium. Stunden för hans dom är inne. Det var en evangelisation som försökte hjälpa människor att göra sig redo för Jesus. Genom väckelsen hade metodistkyrkorna växt med 14 000 nya medlemmar och baptisterna med 45 000 hösten 1844. Så bara på hösten 1844 hade så många blivit döpta. Tänk vilken väckelse. Det var det som roparna hade predikat. Och de såg att nu behöver vi förkunna de två sista budskapen. Och där kan du och jag vara en del. Vi kan vara en del i att förkunna de sista budskapen som ska komma till jorden innan Jesus kommer tillbaka. Jag tror att vi lever i ändens tid. Jag tror att den här uppmaningen kommer till oss alla. Vi behöver profetera på nytt. Den profetiska skriften behöver få nytt liv i våra församlingar. Den profetiska skriften som har glömts bort under lång tid. Som människor har sagt, man kan inte förstå den. Det går inte att begripa den. Vi behöver profetera på nytt. Vi behöver förkunna det budskap som Jesus Kristus själv ger till sin församling. Vem är det som sa åt oss att äta den här boken? Det var Jesus. Det här har vi igen en uppmaning, en stark uppmaning. Att studera Bibelns profetiska budskap. Och det är därför vi håller också de här mötena idag. Profetiskt perspektiv kallar vi det. På sista tidens händelser. Och det är min önskan att vi alla ska få vara en del i den här sista rörelsen som vill förkunna de tre änglarnas budskap innan Jesus kommer tillbaka. Vi kommer få lyssna till en sång nu. Och under tiden så kan ni få fylla i era lappar inför dragningen. Men jag vill utmana er verkligen till att ta det här på allvar. Ta Jesus personliga uppmaning till att profetera på nytt. Och låt det bli en del av dig. Låt oss be först. Himmelske Fader, vi kommer inför dig. Vi tackar dig för det profetiska budskapet som du har gett Jesus. Jag ber att du ska hjälpa oss att förstå det. För vi kan inte sprida någonting som vi inte förstår. Herre, hjälp oss att kunna ta till det. Ta till oss utav det. Så att det kan bli en del utav oss. Och så att vi sedan kan förmedla det vidare till andra. Jag ber för varje person här inne att vi ska få vara en del i det sista som du gör för den här världen. I Jesu namn. Amen.